A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det är ju som så att jag har ju flyttat till Mariefred nu.
Nice.
Så då har jag med mig lite fika.
Är det Ida som har gjort det?
Nej.
Varför Mariefred?
För att Ida är därifrån.
Jag gissar på processtårta.
Nej, det är semlor.
Oh! Yes! Åh, nej.
Fyra semlor, we have to fight over them.
Jag älskar semlor.
Ja,
men jag gillar traditionell semla.
Nej. Det här är nice. Det här är kanelbullesemla.
But these are four. Like two people will get killed. Eller vad?
Men jag tänkte att Ashkan säkert vill inte ha.
Varför? Yeah. Varför just Ashkan?
Nej, men jag vill inte se honom må dåligt och ångest.
Och inte Chang heller för den
och
delen.
Och Chang ska inte heller ha. För Chang går på LCOF.
Hur många köpte du?
Fyra stycken.
Då kommer det bli en till över.
Alltså, Ashkan, vill du ha?
Men Ashkan får, men inte Mustafa.
Då gör vi så här att då delar vi på en. Jag behöver inte äta en hel själv. Men gästen ska såklart ha sin egen.
Och sen tänkte jag då skänka till någon av er andra.
Du vill inte heller?
Nej.
På riktigt?
Ja. Vi vet att i vår kultur så är det en förolämpning.
Ja, jag vet.
Vad gillar du?
Vilken kultur tänkte du på då? I vår.
Invandrarkulturen.
I vår. Snygg markering.
Ja, men då gjorde jag ändå
rätt. Jag hade fel föräldrar när jag föddes. Jag är allergisk.
Ah, nej, är du gluten?
Är det okej då i din kultur?
Ja, det är det enda tillfället.
Nej, that's not okay. We don't recognize any allergies.
Vad är du allergisk mot?
Väldigt mycket. Men det mesta som brukar dyka upp i bakverk. Jag är absurt allergisk mot jordnötter till exempel.
Jordnöt okay. Och mandel och så också.
Absurd. Choklad till och med, tror du det?
Fan vad tråkigt för oss.
Men det är inte luftburet, så du borde överleva och sitta här.
Ja, det är helt okej.
Has it been like this all your life, or did it start at some point?
Nej, jag föddes sån faktiskt.
Okej.
Okay. Jag föddes med otroligt mycket allergier.
Var det
men de flesta har försvunnit.
Var det jobbigt i skolan?
Ja, det kan man säga. Ja, det var det. Fast egentligen faktiskt i nutid större problem. Jordnötter har blivit så otroligt billigt. Så det dyker upp på alla möjliga grejer.
Så när det gäller det här är lågfrekvent terrorism, ställa fram massa snaskiga bakverk när jag går på min jävla diet.
Nej, men det här är bra för din disciplin, Chang.
Ja, det är sant.
Och,
min inre jihad.
Tro mig. Du kommer må dåligt om du äter det här. Det är så bara.
Jag ska inte äta det.
Bra.
Må dåligt kommer jag göra ändå.
Jag bara sa så för att ge Mustafa dåligt samvete.
Okay,
det är så vi kör muslimer får energi.
Jag kan ta med mig hem det här till Ida.
Vet du vad Ashkan kommer göra?
Nej.
Ashkan säger, nej det är bra nu. Men när han åker hem, när han köper fyra stycken och sen sitter han på kvällen. Ja. Eller hur?
Mustafa, you know, I was... Did you see this? There's opinionsundersökning. That showed that 42% of Swedes want to ban the burning of holy books.
Yeah, so yeah.
And I was like, it was on TV4, and I was watching the inslaget. Then I was thinking, Mustafa, he must be thinking, bra, 42% people have some sense. We have to be adults. And then after that, Attila Yoldas came and he was like, I gathered like signatures to ban the Quran. I'm imagining Mustafa. Nej! Utranda friheten är hel.
Ja, men det är sant. Det beror på vem som säger det. Men du Henrik, vi vet ju ingenting om dig. Vem är du? Eller vad gör du?
Yrkesmässigt finns jag på Kungliga Tekniska Högskolan.
Och privat?
Vet du, det fanns ett väldigt roligt. Ja, exakt. En fyrbarnsfarsa.
Och då har legat dig lite.
Ja.
Fyra ungar.
Ja.
Jag tycker, för...
Det skulle ha blivit fler.
Ja, men det är väl krut i bussan.
Det blev 400 och 2 katter istället.
Åh, oh, jävlar.
Ja, vad för hundar?
Ja, nu är det inga hundar hemma, för äldsta dottern tog med sig dem.
Så du är inte hundallergiker i alla fall?
Jag var det som liten. Faktiskt, ja, riktigt. Mot pälsdjur och sådär. Men av någon anledning växte det bort. Så det blev en hund och så blev det en test. Och det funkar. Så blev det en till och så blev det en till. Och så blev det två.
But I have to say, like...
Lite lustigt det.
Mm. When it comes to your allergies, what would be the allergic reaction? How severe is the allergic reaction? Like to peanuts, for example.
Om du inte är snabb då så dör jag.
Oh shit.
Typ så. Men jag har sett väldigt många akutsjukhus i världen.
Men du får nog spruta då, eller?
Ja, jag har ju en sån som jag släpper med en sån här klassisk EpiPen. Du vet, bara skjuta.
But from an evolutionary perspective, it's a bit...
Men det fanns
I
ju
never understood allergies.
Men hur ofta har du fått använda den sprutan?
15 gånger kanske. Jag reser ganska mycket.
Jag har andra polare som har jordnötsallergi och det är verkligen, det handlar om sekunder. Skjuta i det där och få dem till sjukhuset. Det svullnar upp i halsen så man inte kan andas.
Mm. Här måste man till sjukhuset fast när man har tryckt sprutan.
Alltså.
Du bör
oh ja.
Alltså, oh shit.
Jo, men alltså, du kommer se mig. Eventuellt kommer jag stupa eller så blir huvudet stort och blått och så stupar jag samtidigt. Så att även om jag inte trycker mig så får du skicka mig.
But how,
så jag har sett några riktigt sådär, kan jag tycka själv i alla fall, nära döden upplevelsen.
How did your kind survive though? Like evolutionarily? Like,
that's a really good question.
Eller hur?
Fråga Darwin, fråga inte mig.
Men jag undrar om det triggas igång av massa andra faktorer. Typ storstad, industri, massa grejer. Och då kickas det igång. Jag har svårt att säga att du är jordnötsallergiker när du bor på savannen. Då hade du ju rensats ut på 5 minuter.
Svaret i mitt fall är ganska enkelt. Teknikutveckling gör att jag finns.
Did you see this Louis C.K. sketch?
Ja.
Of course not, but maybe.
Maybe not.
When he was like saying like, when you have these horrible thoughts about something, but at the same time, you're like, huh, yeah, maybe it's a good idea to do it, but also maybe not. And he was saying people who have not allergies, that of course they should be protected, of course everything should be labeled and so on. But maybe, maybe if we turn around just for a little while, cover our eyes... That problem will be over.
Det här är fascist Omar som pratar nu.
No, det är Louis C.K.
Ja, men det är väl samma med ADHD. Det är ingen som har haft ADHD på savannen. För du får utlopp för det. Men sen när du blir intryckt i ett klassrum så kommer det fram. Det är väl lite samma med jordnötsallergi, tänker jag.
Jag skulle vilja fråga Henrik, vad är industrial marketing?
Menar du att jag ska ge ett bra svar på det?
Det står så om dig på KTHs hemsida. Att du har hållits... PhD, det låter som en fin titel. Industrial Marketing. Mm. And MSc, vad fan är MSc?
Master of Science.
Jaha. In Engineering. Mm.
Du är maskiningenjör, eller hur?
Ja, faktiskt. Ja.
Ska vi testa dina kunskaper?
Ska jag ge ett bättre svar på vem jag är då? I andra kulturer är tvärtom. Berätta om din farfar ungefär, va?
Mm.
Jag är småföretagare på växt. Av lustig anledning så har jag rätt mycket högskolepoäng. Och... Det stämmer att jag jobbar på KTH, men jag tycker det är en ganska dålig beskrivning av vad jag gör. Jag driver ett antal kommersiella verksamheter, jag har konsultverksamhet, whatever. Men jag jobbar på KTH, det stämmer. Och en person som idag, sen typ 10-15 år, är fruktansvärt fascinerad av den här.
Telefon.
Hade du frågat mig för 15 år sedan, då hade jag förklarat varför jag reste så absurt mycket, vilket jag gjorde. För då mentalt fångad av att världen var öppen. Och jag ville se den innan den stängdes. Och det har jag nu hunnit göra.
Har världen stängt?
Nej, men vi håller på.
Hur då?
Vi bygger upp murar igen.
Jag kan ge ett konkret exempel. Man flyttar ut från storstan till landsbygden.
Ja. Det var nog kanske inte riktigt
det. Men vad menar du med murar? Hur då?
Det finns en bok som jag tycker är jävligt häftig. Den skrevs av två ekonomistjournalister. Den heter Future Perfect, tror jag. Då erinrar han om att det fanns en kille i början på 1900-talet som reste från England till Italien. Utan pass och betalade med pund hela vägen. Då kan vi tala om en öppen värld, eller hur? Det kan du inte ens idag i Sverige, eller i Europa.
Vilket årtal var det, sa du?
I början på 1900-talet.
1900-talet.
Men jag tänker, före två världskrig.
Mm. Men jag tänker, kreditkort idag kan du använda i hela Europa och åka med. Du betalar med samma överallt.
Ja, det är sant. Men jag är inte säker på att du fixar det helt utan pass. Men poängen var i alla fall så att världen var extremt öppen innan två världskrig. Sen fick vi två världskrig. Då byggde vi upp murar igen. Alla Europas flygbolag bildas efter andra världskriget. SAS, KLM, British Airways, rubbet.
But do you mean like
och sen
more?
Dess, sen 89, så har vi börjat montera ner dem igen. Ungefär som jag tror, Michael Tresco, kommer du ihåg honom?
Ja.
Han sa en gång till mig, vilket jag tyckte var klokt. Har du tänkt på att nu är tullarna nere på samma nivå som de var i början på 1900-talet? Och i han lagom komma dit tills vi nu bygger upp dem igen. Det är inget konstigt. Inte så kul. Och inte vad jag skulle rekommendera jordgloben, men det är det vi gör.
But do you mean like it would be better with like open borders, for example? Eller?
Om du skulle fråga mig hur jag skulle vilja ha världen, lätt, utan tvekan. Om du skulle be mig ett råd för att världen skulle ha fred, så är det lysande att vi bygger upp murar.
Men det här...
ser du skillnaden? Mm. Ja, men jag kan ta ett väldigt konkret exempel. Jag höll på att säga utbildat Putins barn, men det tror jag inte egentligen att det är, men nästan. Eftersom jag var så otroligt fångad av världens öppenhet, så har jag rest mycket. Till framförallt ställen som inte kanske alla tycker är kul, men som akademiker kan man ju resa till många ställen, till exempel till universitet och sånt.
Kazakhstan.
Ja, just det. Det finns ett stort universitet i Moskva, som är i princip lika stort som KTH. De ligger bredvid här. Har ni sett den här bilden på Moscow University, State University?
Ja, det är ju en av de sista.
Bredvid där. Där har jag undervisat. Jag är inte säker på att jag ett skulle kunna göra det idag. Två, vill göra det.
Vad är problemet? Att du inte vill?
Alltså, jag bara tycker att det finns ett moraliskt problem för mig att resonera om Ryssland som ett öppet land.
Men,
jag är inte helt nöjd med det här kriget, om jag säger så.
Men kan man inte skilja från de som krigar och de som vill utbilda sig och få kunskap?
Absolut, absolut. En liten rolig grej. På det där universitetet när jag kom dit, vet du vad man träffar på när man kommer dit?
Ja, vem träffar du på?
Säkerhetssystem av typen Arlanda för att komma in.
Mm-hmm. Och så är det överallt i Moskva.
Ja, och då vet du säkert varför också, eller hur?
Jag är inte säker på att jag vet varför. Jag har bara noterat att det är väldigt vanligt med sådana här metalldetektor och grejer att lägga ifrån sig, precis som på Arlanda.
Just där är det av det enkla skälet att hålla maffian ute. Mm-hmm. Därför att där går barnen till gasprofledningen och det är väldigt populärt att kidnappa dem.
Jaha.
Shit. Och så klimmar man in och så ser man ett universitet som är väldigt, väldigt så här 50-tal. Vi har aldrig sett så många Porsche på samma ställe. Typ 300. Elevernas alltså. Inte lärarnas.
Hur var kvaliteten på utbildningen där?
Bedömer du ens kvalitet på utbildning?
Nej, men kunskapsnivå.
Det är en jättebra fråga.
Hur mycket genusvetenskap var det? Om vi frågar så.
Men är det något
alltså, jag kan inte bedöma ett helt universitet. Jag kan bedöma människor jag träffar.
Nej, men din subjektiva upplevelse när du åkt runt. Håller det samma nivå som i Sverige? Eller bättre eller sämre?
För vad det universitetet är till för det sysslar bara med olja och gas, så är det förmodligen väldigt bra på att utbilda människor som ska jobba med olja och gas.
Men pratar du ryska?
Nej, jag pratar engelska. Jag pratar ingen ryska.
Handelshögskolan,
jag pratar bara svensk engelska.
Handelshögskolan hade ju ett campus i Moskva fram till innan kriget. Och jag kom på att jag har fan undervisat där.
Ja, det ser
jag har undervisat för ryssar.
Skulle du vilja göra det idag?
Men det
nej.
Varför inte?
Nej, men du vet aldrig vilka som sitter där och vilka de jobbar för. Och ja, det låter rasistiskt, jag vet. Ska man döma alla ryssar? Men nej, jag tänker inte sätta min fot på ett ryskt campus.
Yeah, but I mean,
post-Ukraina-invasionen.
But I mean, as long as you're not like teaching, I don't know, military strategies and things like that. So, I mean, it's okay.
Nej, men
då tror jag du förstod ungefär hur jag resonerar. Men det var lika mycket det där. Kan jag ens? Skulle jag ens kunna det idag? Jag har även bedrivit undervisning i Iran.
Ja, Iran är väl nästan ännu mer spännande.
Ja, det tyckte jag. Det var spännande.
Var det på plats då?
Ja, på plats. Teheran var det. Och sen var det Esfahan.
Om jag frågar så här.
Jättespännande.
Vänta, kan vi stanna där?
Jag är helt fascinerad av det jag upplevde där. Det tyckte jag var helt mindblowing.
För Iran var ju också på väg åt det. Det var det som slog mig nu. Bara att fuck, jag har undervisat för Moskva. Hur öppet allting var. Jag har inte ens tänkt på det ur de termerna. Men även Iran var ju på väg åt det hållet.
Mm.
När man gick med på de här kärnkraftsregleringarna och anrikning av uran, så började man behandla Iran som att de ska få komma in i världssamfundet. då var det inte konstigt att någon med din position åker dit och undervisar.
Nej, men akademiker har alltid kunnat resa. Jag kommer ihåg i tidigare jobb, alltså jag har inte levt i akademin, jag har ett liv ganska långt därifrån, skulle jag påstå. Jag är en sån här udda fågel som självmant klev tillbaka till den. Men i alla fall, jag kommer ihåg när jag var med och arrangerat möte åt Ericsson i Stockholm för, kan det vara 20 år sedan? De ville träffa Huaweis ledning då. Och det var ju logiskt, alltså affärsrelationer och liknande. Hälften av den där i deras koncernledning hade ju doktorerat på KTH. Mm. Och det är inget konstigt, för akademisk verksamhet har ju ofta varit mycket mer öppen än näringsliv eller politik till exempel. Så absolut.
Är inte det en naiv hållning då nu i efterhand? Har vi inte levt i en bubbla, en sorts så här ny frälsning?
Ja, det är klart
vi har. Där vi tänkt nu ska världen bli öppen och så ska alla samarbeta med varandra, och akademin har ju varit längst fram i den.
Ja, det är klart
vi har. Och nu märker vi att nu har vi utbildat ingenjörer som bygger spionprylar och infekterar vår infrastruktur med det. Var det naivt?
Ja, i någon mening klart vi har varit naivt. Vi är väl alltid naiva, men man kan vända på det. Jag är helt övertygad om att den senaste årets, eller de senaste 2-3 decenniernas ekonomiska utveckling i hela världen, inklusive Sverige, är kopplad till globaliseringen.
Ja, men så är det ju.
Och det var ganska trevligt, eller hur?
Ja, så länge det var.
Ja, ja, absolut. Slutsats, vi kommer få mycket sämre ekonomisk utveckling på hela jordgloben framöver. Vi kommer minska fattigdomen mindre nu än vad vi gjorde tidigare. Det är priset vi får betala, om man nu tycker sig så.
Men vad menar du med mobiltelefonen? Att du var så intresserad av den?
Därför att den förklarar så otroligt mycket saker som folk inte har förstått att den förklarar. Migrationen till exempel. Helt kopplat till den här. Det har jag inte träffat många i Sverige som har förstått.
Kan du förklara?
Ja, visst är det en rolig grej att säga. Men två grejer som för mig där på lätten ramlade ner. Det ena var en utställning på Tekniska museet för ett gäng år sedan. Som heter It's Alive. Och det var bara mobiltelefoner. Från människor som hade flytt. Och så var det i princip beskrivning hur de hade rest. Och alla dessa tjänster de använde. Så vilka var först i världen att ta hand om Telegram till exempel? Krypto. Människor som inte vill bli hittade. Mm. Och det andra var en otroligt häftig dokumentär som BBC hade. När de cyniskt och inte så vackert men ändå hade följt människor som hade flytt. Och då via Turkiet över till Grekland. Men det var ju så extremt tydligt att inget av detta hade hänt utan den här. Och mest slående var ju när man, alltså när du kommer till Turkiet, det här borde ju ni kunna bättre än jag. Men alltså redan när du kommer dit, då vet du ju vilken Facebook-grupp du köper en båt. Och vilken tidpunkt du ska vara, var, när och hur. Är det inte så?
Henrik, did you just assume that all of us got smuggled here to Sweden?
No, no. Inte alls. Jag bara följde någon som sa det som var ett vår.
Okej, vänta, vem blev inte smugglad hit?
Nej, vadå, jag kom hit med flygplan.
Ja, jag kom också med flygplan. Men med flygplan, vem blev inte smugglad hit?
Av oss.
I wasn't smuggled here.
Ja, det var inte det. Nej. Var inte du heller smugglad?
Alltså. Nej, fan, min pappa kom flög hit.
Ja, men hade ni visa och grejer?
Hade ni rätta uppgifter?
Vi kom hit som anhörighetsinvandrare. Så,
aha.
Så, ja.
Alltså, är du smugglad?
Nej, men jag smugglad. Jag kom jag hit också med smugglad. En kvinnlig pass dessutom.
Nej. Det här var jag förklarade inte saker, känner jag.
Men jag var bara 9 år och sen så skulle vi över gränsen från Danmark till Sverige. Och det spelar ingen roll om det var en kille eller pojke eller en tjejs pass. Så jag hade en liten flickas pass.
Han bytte kör redan då.
Han gifa.
Nej, men så här, man sätter sig i bilen. Aha. Och så ska man över gränsen. Och sen så visar man passen till så här, passkontrollanten. Och då visar de liksom några andra personers pass. Och jag låg ju sov i baksätet. Så de kollade ju inte.
Fick du en sjal på dig?
Nej, utan jag
för att smälta in.
Men vad sa de om skägget?
Skämt åsido.
Jo, men alltså, och när man kliver, när de då kliver på den här båten. Så sitter ett gäng människor. Och i mitten sitter det. En äldre man, i alla fall i den där båten. Och han sitter så här. Och alla skriker hela resan. De verkligen skriker. Och vad jag kan förstå att det de skriker är ring. Och han skriker tillbaka, han skriker nej. Och sen helt plötsligt så händer det där. Det han gör är att han sitter och trackar med GPS. Landsgränsen mellan Turkiet och Grekland. Och trycker han för tidigt, då skickas de tillbaka. Trycker han när de har passerat på rätt sidan, måste man räddas av grekerna. Det är logiskt. Så alltså, bland de mest it-kunniga människorna i världen är ju självklart flyktingar. Därför att de har skäl att vara det. De har behov av det. Man, det är ju logiskt. Skulle du tvinga mig att fly imorgon med mina 4 barn? då skulle jag sätta händerna på dem. Det är klart jag skulle, det skulle ni också. Det är logiskt. Min poäng är att det finns en aspekt på migrationen. Den var förutsägbar. That's the point. Eller ta ett annat exempel. Kommer ni ihåg när Aklo small på Drottninggatan?
Mm. Ja.
Vet du hur lång tid det tog för svenska folket att veta det?
Minuter.
Exakt. Minuter till 90% av svenska folket vet det. Det går inte att tänka sig utan en sån här. Förstås.
Nej.
Och det där får så otroliga konsekvenser. Vi är till exempel förvånade över en migrationsström. Fattar Sverige ett annat politiskt beslut så vet väl 9 miljoner människor det i eftermiddag. Det är inget konstigt idag på grund av den här.
Är det på grund av den där? Jag tänker att det där är en liksom utrustning, det är som ett verktyg som vi alla har nu. Inte bara flyktingar utan alla vi har det för att kunna klara oss, inklusive flyktingar.
Ja, och det behöver inte ens vara mobilt. Alltså, poängen är IT-kopplingen, om du så vill så. Då. Mm. Alltså, det finns en rolig parallell som många brukar köra med. Du vet, det här är mållandare. Jag reste dit med flit, alltså till Washington, för att knacka på den för några år sedan. För att fysiskt jag vill uppleva det. Alltså, jag tror inte vi har förstått. Har man en mållandare i fickan, kan man alltså resa till månen.
Jag tror
och det lustiga är att rätt många gör det just nu.
Men jag tänkte, beräkningskraften är väl alltså miljontals gånger vassare i telefonen än vad det var i månlandaren.
Exakt, så en riktigt IT-kunnig person den säger då så här, men Henrik, det där är ingen månlandare, det är ju faktiskt en superdator. Exakt,
ja,
det är mycket mer än en månlandare idag.
På 80-talet så hade den beräkningskraften varit en superdator. Absolut.
Och det får så fascinerande konsekvenser. Men det jag är mest intresserad av, det är ju egentligen alltså företags- och jobbkonsekvenserna av det här. Eftersom det är det jag jobbar med. Ta ett exempel. Jag uppförde i Stockholms förort. Jag har åkt skidor på Ericssons huvudkontor. Det är min favoritgrej att säga till mina gamla kursare som jobbar på Ericsson.
Skidor?
Jag har åkt skidor på Ericssons huvudkontor. Det var skog när jag var liten.
Vilken förort växte du upp i?
Sollentuna. Järvafältet var ju en del av Sollentuna. Sollentuna sålde ju det till Stockholms stad. Det är därför Stockholms hus som en sån där bubbla, ni vet. Det var ju bara skog, Järvafältet. No joke. Så det tycker jag är kul att säga till polare som jobbar där. Och eftersom jag är ingenjör från KTH, rätt många jobbar där kan man säga. Sen kommer jag ihåg, kommer ni ihåg hon den här Helena Knutsson? Idag är hon väl någon slags halvstyrelseproffs finlandssvenska. Det här har jag testat med henne för att se om det stämmer. Men hon var ganska ung när hon blev finansanalytiker. Och så någon gång i slutet på 90-talet, början av 2000-talet, så klämmer hon i med en väldigt rolig kommentar. Hon säger: Ericsson kan man analysera med hjälp av Moores lag. Antingen dubblar de värdet på sina radiobasstationer varannat år. Eller säger upp hälften av alla anställda varannat år. Ingen noterade det. Några år senare fick hon ju rätt.
Ja,
grejen är den. Det där förklarar varför vi har Spotify idag. Och det där förklarar vad som kommer hända med näringslivet framöver också. Det kan bli så frustrerad över att vi är både historielösa. Och då menar jag nutidshistoria, inte liksom gammal historia. Och att vi samtidigt är framtidsokunniga. Fast vi inte skulle behöva vara det. Det är inte så svårt att lista ut vad som kommer hända på vissa ställen, hävdar jag. Och jag vet att det är rätt radikalt att säga.
Vad är det som kommer hända då?
Egentligen jag kan kanske ge en ledtråd på hur du själv skulle kunna tänka.
Kan du gå igenom Moores lag först? För det verkar som att det är ganska underliggande i hur du ser världen.
Moores lag, det kommer ju från Gordon Moore, alltså grundaren av Intel. Som någon gång på 60-talet klämde ur sig, han gjorde det i tekniska termer och sa någonting som är så här mycket processorkapacitet kan vi sätta på en kvadratmeter ungefär, en kvadratmillimeter. Och sen den praktiska implikationen av den, det är en USB-sticka. Den kostar fortfarande ungefär 100 spänn, men du får idag hur många gig?
Ja, typ 512 lätt.
Först fick du 512K. Sen fick du Zoom-HK, sen fick du 1 meg, sen fick du 2 meg, sen fick du 4 meg, sen fick du 8 meg, sen fick du till samma pris. Och egentligen vad han säger att vi får ständigt med hjälp av den här Moores lag så får vi ständigt mer eller mindre dubbelt så mycket för samma pris. Ja. Eller samma sak fast för halva priset.
Ja, det är samma. Ja.
Och att det krymper
och det,
också.
Alltså, om du rullar det några år framåt. Det blir så mindblowing. Jag har fortfarande själv svårt att fatta det. Men ett konkret exempel. Hur kommer det sig att vi har Spotify? Har inte så svårt att lista ut. Tänk dig så här. Innan Spotify. Hade ni LP-skivor då?
CD.
Okej.
Okay. Och nätsband.
Ja, just det. Så här, hur många köpte ni i månaden?
Men jag hade Napster, jag piratkopierade.
Okej, okay, men innan dess, innan det fanns en värld innan Napster.
Ja, men man köpte väl kanske en CD-skiva i månaden eller något. För...
Och vad la du i pengar?
Vad kostade en CD-skiva? 150 spänn.
Ja. Så för 150 spänn så fick du 10 låtar. Mm. I dåtidens värde.
Mm.
Och idag betalar du vad?
Ja, ören. Jag vet inte det.
Ja, och hur många låtar får du?
Alla världens låtar.
30 miljoner minst. Nej, nu är väl Spotify uppe. Det är en sån absurd skillnad. Du får alltså... Det är dessutom så roligt, så bor du här där ni håller till, så det räcker ju med att du slänger ut din LP-skiva så räknar du hem det på kvadratmeterytan. En kvadratmeter i Stockholm. Det är ditt livsabonnemang på Spotify, lätt. Från du slänger ut skivorna och inte behöver det. Det är så mindblowing skillnad. Det är så otroligt mycket mer, eller om du vill bättre, för så otroligt mycket mindre. Så att då kan du veta att folk över tid kommer ta det till sig.
And
och det var det Helena Knutsson sa med Eriksson.
And what would you say are the implications of that that we are kind of missing?
Ja, vi missar massa grejer. Det är till exempel att vi... Ja, jag tror att det var det som gjorde mig första gången när jag kommenterade till dig, Mustafa. Den här diskussionen vi har. Om man tar det på nationell nivå. Alla är överens om att alla ska komma jobb. Vilka jobb då? Och det är ingen som är seriöst intresserad av att diskutera det. Och då spelar det ingen roll om vi pratar om ett migrantflöde eller... Sådana som har bott i Sverige i 30 år. Vilka jobb ska de ha?
Det kommer väl alltid finnas behov. Jag menar, hur mycket vi än effektiviserar. Mat måste produceras.
Ja.
Det kommer ju alltid finnas arbeten. Om det är vägar ska byggas, saker ska underhållas. Vi behöver vatten, vi behöver infrastruktur. Hela de här grejerna. Vi kommer ju behöva mer. Ju fler människor vi är i världen och ju mer levnadsstandarden höjs. Så använder vi mer råvaror, järn, metaller, betong, allt vad det nu är.
Yep.
De jobben kommer ju fortsatt finnas. Hus står ju inte för evigt.
But that doesn't mean that we would need to have the same scale of labor force.
Nej, alltså även inom byggen och sånt så mycket effektiviseras. Man prefabbar saker i fabrik och åker ut med och såna här saker. Visst, så att,
men det skalar ju inte linjärt. Alltså hur många jobbade med matproduktion på 1500-talet?
Oj,
det var 95% av befolkningen.
Idag försörjer en bonde 1000 pass eller något.
Ja, ja, och idag är vi är under nere på 4% av sysselsättningen i alla agri.
Och folk kollar på mat som att det är självklart. Så, men det är klart vi inte behöver vara på jordbruket. Vi har så bra maskiner.
Fast
men,
jag sa inte att folk skulle behöva vara arbetslösa. Det sa inte jag. Jag sa bara, vilka jobb då?
Vilka jobb då?
Jag är helt övertygad om att det här landet skulle kunna sysselsätta 30 miljoner människor. Så jag sa inte att vi inte kommer att ta jobb. Jag sa bara, vi borde fundera på vilka jobb kommer det vara. En hel del jobb är inte speciellt lönsamma de närmaste 20-30 åren att digitalisera.
Får jag gissa? Programmerare, lågnivåprogrammerare.
De kommer vara kvar eller försvinna?
Försvinna.
Nej, det kommer finnas i 100 år till.
ChatGPT is already being like trained to
exakt.
To
ChatGPT löser ju extremt mycket kodning.
Det som är lågnivå. Jag tror begreppet lågnivåprogrammering kommer kanske förändras, men det kommer alltid finnas behov.
Ja, behovet finns, men idag till exempel om du ska bygga en hemsida så behöver du kunna lite kod för att kunna justera hemsidan så den ser ut exakt som du vill ha den.
Någon kod alls.
Nej, men okej, när hemsidan ska bli till lite mer avancerad än det du kan köpa med ett klick så behöver du kanske manipulera kod och ändra lite, redigera. Det kan du be ChatGPT göra åt dig då.
Och ChatGPT alltså, är vad
det är. ChatGPT det är en chatbot som är, den ser väldigt sofistikerad ut när du pratar med den.
Om man ska lista ut det där på ett vettigt sätt måste man göra en vettig analys.
Menar du att Ashkan inte gör en vettig analys?
Ja, det var precis vad jag sa. Ja, klart jag gjorde. Bring därmed sa jag inte att jag kan göra en bra analys. Men när vi gör analys, ett av problemen vi alltid gör det är att vi leker med att en faktor rör sig och alla andra står still. Men så funkar det inte utan alla andra rör sig.
Ja,
det var ju några akademiker i Oxford för några år sedan som försökte gå igenom alla yrken. Vilka kommer försvinna först på grund av digitaliseringen? Gissa vilka som kom topp två. Polis. Fotomodell och advokat. Alltså, du måste sätta i relation till pengar till exempel. Städning.
Men vänta. Fotomodell och advokat.
Det är svårt och dyrt. Och inte nödvändigtvis.
Advokat kommer försvinna eller inte försvinna.
Försvinna.
fotomodell.
Ja, visst. Yes. Fotomodeller är dyra och jobbiga.
Ja, Midjourney AI. Jag kan säga till AI vad den ska måla upp för någonting. Sätt den här tröjan på en person som ser ut så här, så är det klart. Jag gjorde ju Chang när han förhandlade med talibaner i Afghanistan. Det tog fem minuter att göra den.
Jag vet ett annat yrke. Porrskådisar kommer försvinna. Eller hur? För nu finns det ju det nya.
Inte strippers.
Kanske.
Inte strippers.
Både för porr.
Jo, men nu finns det ju så här... AI-generated.
Det kommer inte se autent... Alltså,
eventually.
Vänta lite. Det är en affärsidé. Om vi skapar en AI-modell som gör porrfilmer, så laddar vi upp det på OnlyFans.
Fast varför tror du OnlyFans är så poppis, Chang? Det är för att folk går igång tydligen... Om du tittar på hur många människor som spenderar pengar på OnlyFans. Folk går igång på att de har en relation med en riktig person. Det är det som är porren för dem. Mm. Inte det visuella.
Yeah, but I mean like, imagine if we reach a stage where the line between what is real and what is not is so blurred that you're able actually to hide if that is like an AI-generated thing or not. You have like an account for it, like with that kind of AI-generated model and stuff.
Fast det är tanken som räknas. Om man får en känsla att det här inte är autentiskt, då vill man inte ha någonting med det att göra.
Yeah, but if you, as a like, you're starting this business and you're actually hiding which ones are real or not.
Men jag vill höra din, du sa att det är flera faktorer som rör sig, och så tog du upp den här
studien.
Och
det är därför det är svårt att göra en sån bra analys. Jag säger inte att jag kan göra den, jag sa bara att din var för snabb. Du extrapolerade en parameter och glömde en annan parameter som måste in i sammanhanget, är kostnaden. Alltså Chang har ju en poäng. Jag kan inte sortera ut det, men jag tycker min poäng är, vi borde prata om vilka jobb det ska bli. Vi gör ju inte ens det. Men om man tänker sig så här, Homeland, har ni sett den tv-serien?
Ja.
Good stuff.
Ja, visst är den. Den är ju fascinerande. Men den illustrerar någonting väldigt intressant i det här avsnittet. Alltså hon springer ner på gatan där, eller hur va? Och sen är det någon som kör en drönare och han sitter i Dallas. Ser ni sergeanten? Ser ni korporalen? Nej, ni gör inte det. Utan det är ju en topp på en organisation och en botten. Någon måste göra städningen eller eventuellt flytta asfalten.
Mm-hmm.
Någon annan, som inte nödvändigtvis är samma person. Eller militär är ett jättebra exempel på det. De måste ju vara mer vältränade idag fysiskt, om jag fattar rätt. För all skrot man går och bär på. Mm. All teknisk skrot. Och det är svårt att ta bort, men det är samtidigt rätt poängfullt att ha en person i Dallas. Men vilka är kvar i mitten?
Mm.
Och vad består vårt land av?
Mellanchefer.
Exakt.
De ryker.
Nej.
Inte?
Ja, alltså, om vi gör en snabb analys så kan vi gissa oss att de kommer ryka. Men vad tror du istället kommer hända?
De kommer bli högre.
De blir kommunikatörer.
Det går beyond deras fält.
Ja, de kommer ju...
Har ni träffat någon som självmant säger att jag tycker att det är okej att få sparken?
Nej, folk förankrar sig fast och hittar på hur mycket roller som helst i sig själv. Det är ju vad akademin lider av till stor del idag också.
Ja, vi också. Jag sa inte att vi var skyddade från det här.
Och media.
Och det där blir ju rätt smärtsamt.
Förändrade eller dö, brukar man säga.
Men ta ett sånt annat roligt exempel. Det här ägnade jag mycket tid åt för många år sedan. Grovanalyser av Sverige. Liksom. Och egentligen inte... Jag skjuter från höften, men jag tycker att man kan göra det om man är hellre ungefär rätt än precis fel. Det är för mycket precis fel i Sverige och för lite ungefär rätt, tycker jag. Alltså, kommer ni ihåg pratet om tekokris, stålkris och varvskris?
Det var 90-talet.
Ja, man brukar, i svensk historia brukar man lära barnen det. Liksom. 50-talet så hade vi tekokris, sen hade vi stålkris och varvskris. Det var de stora kriserna i Sverige.
De lade ner Kockums, va?
Ja, precis. Ja, visst. Och massa jobb försvann, verkligen. Hur många jobb försvann då? Ungefär 150 000. Det försvinner 150 000 jobb i Sverige per år och har gjort det i ett par decennier nu. Enkelt uttryckt. Vi rullar alltså i Sverige redan de tre största kriserna i historien. Löpande. Hur kommer det sig att det inte är krig i Sverige? Alltså revolution. Jo, därför att vi skapar 150 000 nya jobb. Vi har helt enkelt en otrolig rotation på arbeten. Det vill säga, vi har en extrem hög nivå av nyföretagande i Sverige.
But do you think it will work that we... How do you think it will
could work?
Work,
of course.
Men på vilka sätt då?
Entreprenöriella människor alltid gör saker.
Yeah, but my thinking is like this. If we... like you're saying, if we take the history of it, let's take it like from the beginning. Our transition from hunter-gatherers to agricultural... Like, you know, it's always easy to, like, for a hunter or a gatherer to start working the field. That's not too difficult.
Jo.
And also...
Jo, det är skitsvårt.
You'll be able to make them work the field, and then to move them from the fields to the industry, you know, you can also do that.
Yeah.
And then low skilled like services like cashier and so on, that is also a transition that you can make. But I mean, if you would reach a stage where the skills and capabilities, that not just the skills, what you're capable of, is so high, that does not really, I cannot see that the majority of the population would be able to just like start being
engineers. Det här är jävligt intressant, för när du sa att det gick att flytta bönderna till industrin, det var ju det som hände. Ja. Liksom folk rusade in till storstäderna, jobbade på de sotiga fabrikerna, och det höll ett tag, men sen blev fabrikerna så avancerade att du behövde en basal nivå av utbildning. Det är då vi uppfann idén om att alla ska gå i skolan. Det är ju det är till för.
Mm.
Men då är frågan exakt. Om alla inte har kapaciteten att vara högprofilerade superingenjörer.
Ja.
För du behöver inte bara ha intresse till det. Du behöver ha någon sorts
capacity.
God lott. Du född med någon lott där du har mattehjärna eller vad vi ska kalla det. Där kan inget skolsystem i världen...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.